Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, driver Sektpodden tillsammans med Rigmor och Bär. Vi ska presentera oss, men först ut så tror jag att vi ska berätta att vi har Karin Falström med oss igen. Du har varit här 3 gånger tidigare och berättat om din uppväxt på Livets Ord. Och idag så ska vi prata lite grann om... Vad resulterade de här programmen i? Vad blev det av det? Vad har vi för tankar i efterförloppet? Så du är välkommen hit.
Ja, tack så mycket.
Jag heter som sagt Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Pastor där en tid också. Och driver då Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Och du är?
Rigmor Robert. Och läkare, psykoterapeut, analytiker är jag.
Tack. Karin, vill du säga någonting mer för att presentera dig eller känner du att du har gjort i de andra avsnitten?
Jag kan ju hänvisa till de andra avsnitten. Ja. Det blev ju lite över 3 timmar totalt. Men som sagt, jag växte upp i Livets Ord. Jag exkluderades från Livets Ord och jag överlevde Livets Ord. Mm. Så kan vi säga.
Och vi kan väl säga att har man inte lyssnat på dem så är det ganska bra att göra det i samband tillsammans med det här avsnittet för att, ja, tror jag, få förståelse och så. Men vi tyckte det var intressant att be dig komma tillbaka, Karin, därför att vi har ju fått väldigt mycket respons på de här avsnitten. Man har ju förstått att det har varit otroligt efterlängtat att vi skulle prata om Livets Ord, eller hur, Rigmor?
Mm. Och många berättelser på mejlen, men också människor som har ringt till mig, pratat med mig och som har bekräftat det Karin har berättat. Mm. En man som gick bibelskolan, som är nära vän med mig, var medlem i Livets Ord. Han sa att det kändes som att få ett slag i magen när han lyssnade på Karin, för han kunde bara känna igen. Till exempel när Karin beskriver att hennes pojkvän, eller din pojkvän, inte var kristen, så hälsade plötsligt inte församlingsmedlemmarna på dig. Det kände han igen. Han sa, vi tänkte, nu är hon oren och då vill jag inte bli oren jag också. Så då undviker man den personen.
Mm. Precis.
Ja. Han uttryckte ånger och tacksamhet och att det här blev klarlagt för honom. Hur vi trodde vi gjorde rätt. Som det heter.
Mm. Ja. Mm. Och det har varit väldigt mycket positiv respons som vi började den änden. Vill du berätta lite, Karin, vad du har fått för respons? För du har ju fått väldigt mycket också. Vi har ju fått, men också du personligen.
Jag tror att det är drygt ett 30-tal personer som har hört av sig till mig personligen. Och det är alltid från några stycken som jag känner. Och sen är det är många som har vuxit upp på Livets Ord, men som har vuxit upp kanske lite andra årgångar. Vissa som man har någon form av vag blick utav, och vissa som man inte alls har någon connection med. Sen är det ganska mycket folk som inte har vuxit upp på Livets Ord, men som har vuxit upp i liknande församlingar och känner igen sig ganska mycket.
Mm.
Så att det har varit lite omtumlande.
Mm.
Och fantastiskt roligt att jag är jätteglad för alla som har hört av sig. Så att, framförallt för att det är så många som har bekräftat att min historia hjälper till att sätta ord på deras känslor och deras upplevelser.
Mm.
Jag tänkte att det skulle vara ett meddelande som jag blir riktigt glad för.
Ja, men
det är en tjej som dotter till en familj som min familj kände, men hon är några år yngre, så det var ingen som jag liksom umgicks med, men jag vet vem det var. Och hon hörde av sig och skrev att jag har lyssnat på sektpodden i ett halvår ungefär och verkligen längtat efter att de ska ta upp Livets Ord. Och det var så fint för mig att det var du, en person som jag känner lite grann, som fick berätta sin historia. Jag har lyssnat på allt och det är så skönt att höra när någon sätter ord på det även jag upplevt. Tack. Jag har bara kunnat prata om det här med min storebror och min familj. För resten av familjen har det liksom tagit stopp. Men nu har min mamma börjat lyssna på sektpodden och sist hon var här och hälsade på hade hon precis lyssnat på ditt första avsnitt. Då tog hon mig åt sidan och bad om förlåtelse för att hon inte förstått hur det varit för mig på Livets Ord. Det betyder mycket för mig.
Mm.
Och det, för mig har det varit ett av de stora syftena för mig att börja berätta. Det har handlat om att försöka få föräldragenerationen att våga lyssna och våga börja förstå att man kan börja prata med varandra om det här.
Ja, men jag vet ju att du pratade om det i avsnitten, att det var din önskan.
Mm.
Och vi har ju fått just sådana som har berättat om det. Och det känns ju fantastiskt fint. Jag tänkte höra om jag fick berätta en tjej som hörde av sig till dig.
Mm.
Och som du delade med dig av till mig. Som ju hade på ett sätt en helt annan berättelse. Men som, ja, hur hon skrev om det, tyckte det var lite intressant just utifrån det här. Det finns ju de som har hört av sig och som tycker att men ska ni inte berätta om allt som är bra också? Det får vi ju ofta höra, inte bara när det gäller Livets Ord utan när det har kommit till andra sammanhang. Och det blir väl någon slags naturlig reaktion när man vill försvara någonting, att man vill säga att det finns faktiskt bra saker också. Men jag tycker den här tjejen skrev väldigt bra. Hon skrev så här. Ska vi se här. Mina erfarenheter från Livets Ord har enbart varit positiva. Och det känns väldigt viktigt för mig att säga till dig att jag tycker att din historia ska berättas, förtjänas att lyssna till, respekteras och tas på allvar. Även om min historia är tvärtom så betyder inte det att jag tänker att din berättelse har sin orsak i psykisk ohälsa eller andra orsaker. Det är tydligt att du upplevt hemska saker som aldrig skulle ha hänt. Det är också lite intressant att en tjej som berättar att hennes upplevelse är positiv.
Mm.
Men hon förstår och värdesätter och respekterar din berättelse.
Precis. Ja, men vi hade lite dialog där också. Så jag svarade henne och så. Och hon sa ju det, tackade och tyckte att det här hjälpte henne att förstå varför många av hennes gamla klasskompisar inte vill sätta sin fot på Livets Ord. Medan hon ser fram emot att få åka tillbaka och träffa gamla kompisar och återuppleva innan. Så jag tror att, som hon säger och som jag också försöker säga, att vi behöver båda historierna för att kunna få en liksom övergripande helhetsbild. Och det är jättebra, jag tycker det är jättebra att vi tar upp det igen, att jag sitter inte här och säger att det här är den enda sanningen, utan det jag berättar, det är mina upplevelser.
Men du säger någonting som jag känner det själva kärnan, när du sa att vi vill att föräldragenerationen ska lyssna, för att det är liksom hjärtefrågan för mig när det gäller religionerna, det är ju vad händer med barnen, vad händer med oss när vi är små och växer upp i en trosvärld som är så intensiv och som innehåller så starka inslag av kanske hot och skräck och skuld och skam. när man är liten, när man verkligen är oskyldig till allt som skulle kunna ge skuld och skam. Men, så att föräldrarna som går med i en sån församling känner ju att de ger sina barn det bästa.
Mm.
Och det är inte roligt och enkelt att få den här återkopplingen som kommer årtionden senare när vi kan berätta för föräldrar vad det var vi upplevde som små.
Nej, jag tänker att det kan ju faktiskt, alltså det är väl ett trauma igen på något sätt att få som förälder få upptäcka vad man kanske har bibringat sina barn i okunskap och kanske naivitet eller ja, önskan om att göra gott så blev det fel. Så att, men inte desto mindre viktigt att prata om det.
Nej, men precis.
Mm.
En av mina bästa vänner, hennes föräldrar lyssnade. Och nu är hennes mamma ganska gammal så att hon kände att det var liksom svårt för henne att förstå och hänga med. Men dels så blev hon ledsen och så frågade hon min vän att men älskar du mig?
Mm.
Och så min vän sa till henne att men det är klart att hon älskar sin mamma. Det handlar inte om det. Det handlar ju om att hon vill att hennes mamma ska förstå vad hon har upplevt, vad hon har gått igenom. Och sen så var hon ledsen och så tyckte hon då att men varför måste hon prata om det för?
Ja, det är just det.
Det är ju den frågan, ja. Varför ska man prata om det då? Jag kan ju förstå att folk undrar, varför ska man dra upp massa gamla minnen och grejer som har legat begravt så länge och prata om dem så här offentligt? Varför är det bra? Varför ska man göra det?
Ska man ha en riktig relation med varandra, då måste den som upplever sig vara utsatt för något som har varit traumatiserande, då måste den få förklara sin situation, för annars är det ingen riktig relation. Och jag tycker att Karin har klargjort så tydligt att det hon vill är att föräldragenerationen i det här fallet och ledarna i församlingen ska lyssna. Det räcker inte med att man swishar iväg sitt förlåt. Och jag kan be den om förlåt också, för det är till intet förpliktigande.
Mm.
Utan det som känns, det är att man tar in vad det var som hände. Och där jag var den som kunde bestämma, där jag blev åtlydd och lyssnad på. Och nu är det min tur att lyssna.
Mm.
Och det här värjer sig ju många, det är ju inget kul liksom. Det är bättre, alla har svåra smärtsamma saker. Och berättar man om det så har man rätt till medkänsla och kan få det. Men man har också åsamkat sånt som har gjort andra illa, utan de förstår det kanske.
Mm.
Så att lyssna på oss, och det tar tid. Eller vad säger du, Karin?
Tar tid att lyssna eller tar tid att...
Det tar tid att lyssna, men jag menar det är den lyssnande du vill ha, du efterfrågar är något annat än bara jag ber dig om förlåtelse.
Precis. Jo, men jag är ute efter ett samtal där man faktiskt lyssnar och kanske pratar över tid och inte bara, ja men nu pratar vi om det och sen så lägger vi det åt sidan. Mm. Jag fick ju ett visdomsord från en av min bästa väns mamma som skrev, lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. Och det kände, alltså, jag kände faktiskt att jag blev ledsen utav det.
Mm.
Därför att någonstans så tycker jag att jag har förmedlat i min berättelse att vändningen som fick mig att välja livet och inte döden, det var när jag fick chansen att berätta och när jag fick någon som lyssnade. Och det finns ju något sånt här talesätt att an untold story never heals.
Mm.
Alltså, någonstans så finns det en kraft i att berätta. För när man har berättat så släpper det taget om en.
Så är det. Det släpper taget om ett och det lättar, därför att det blir som ett, det man går och bär på som en, jag säger att det är gåtan. Mm. Det här, vi skrev det i alla fall på 50-talet i varandras poesiböcker som vi hade. Lär dig livets svåra gåta, älska, glömma och förlåta. Men det är också förövarnas önskan att vi ska glömma och förlåta. Mm. Vi ska minnas och göra något gott av det. Mm. Och det är bland annat att berätta och lära oss av vad människor kan bli utsatta för.
Min moster skrev det på min Facebook-sida att tystnad är till för att brytas. Mm. Och det tyckte jag var, det var bra sagt.
Mm, verkligen.
För någonstans som sagt att så länge vi inte pratar om det så kan det äta upp en på insidan. Och jag vet att jag berättade för någon den efter sista avsnittet vi spelade in.
Ja.
Kände jag att jag är inte rädd längre. Och jag känner att nu har inte livets ord någon makt över mig längre. Och då menar inte jag att livets ord egentligen har haft någon egentlig makt de senaste åren. För att de har ju knappt vetat att jag finns. Utan det har ju suttit i mitt huvud.
Ja, det har ju varit, in i det.
Ja, precis. Mm. Och genom att på något sätt bryta mot det allra heligaste, att nu nästan så här ultimata synden att faktiskt börja prata om det, så känner jag att men, då finns det liksom ingenting kvar att vara rädd för. Mm. För nu har jag öppnat på det. Nu finns det där ute. Liksom. Mm. Ja, men sen så fick jag ett meddelande som jag blev väldigt glad och lite positivt överraskad över. Och det var från en, han signerade det, han som gick på Lejonkungen. Så vill ni veta, då får ni liksom gå tillbaka lite i de gamla avsnitten. Men han skrev det: hej Karin, precis lyssnat på dina 3 avsnitt i Sektpodden. Din berättelse berörde mig verkligen. Mycket av det du berättar hade jag glömt bort, men det kommer tillbaka när du berättar. Jag är verkligen så ledsen över hur du blev behandlad. Tack för att du berättar din historia och gör det på ett sånt ödmjukt sätt. Det tror jag får många att lyssna. Allt gott, han som gick på Lejonkungen.
Och vem var det som gick på Lejonkungen? Det kommer vi ihåg.
Ja, precis. Det var ju Ekmans barn. Så att det här är alltså Jonathan Ekman som är Ulfs äldste son. Som dessutom var klasskompis med mig. Och han var vd på Livets Ord under en lång period också. Så att jag blev fantastiskt glad. Alltså vi är vänner på Facebook, men jag vet inte riktigt när vi blev det, för vi har egentligen aldrig haft någon kontakt. Men jag tyckte det var, dels var det väldigt modigt av honom att våga lyssna på Sektpodden och sen höra av sig, och väldigt fint att det kändes som att han tog till sig det jag berättade.
Mm. Visst.
Så.
Verkligen. Ja. Ska vi gå vidare lite grann? Jag vet att ämne som vi kom in på lite grann på sista avsnittet, det var hederskultur inom då den kristna frikyrkan, framförallt. Och jag tänkte, så innan vi ska börja prata om det lite mer, så kanske det kan vara bra att faktiskt förklara vad hederskultur innebär när det gäller inte bara kristen, men lite stort, därför att det blir ju lätt att man förknippar det med de här extrema fallen med mord, Fadime till exempel, när hederskulturen går så långt så att man då dödar någon för att skipa eller hålla heden. Men det behöver inte betyda det, och därför så kan det också finnas hederskultur inom andra sammanhang än de här där det går så långt. Vill du berätta och förklara, Rigmor, vad hederskultur är för någonting?
Ja, det är ett fenomen, det är en slags system i samhället som finns faktiskt över hela världen, men mer eller mindre utpräglat i olika kulturer. Och det handlar om att hedern har att göra med anseendet i den grupp man tillhör. Och anseende kan gälla hela familjen, men också släkten. Så att har man med heder, så har man en högre social ställning. Man har en slags socialt kapital, kan man säga. I framförallt blir det här tydligt i de samhällen där inte staten tar ansvar, till exempel för förskolor, äldrevård, utan det är inom släkten, inom familjen man tar hand om välfärden, så att säga. Sen är det så då att heder kan man vinna, men man kan också förlora sin heder. Och utan heder så kan man själv bli utstött ur den här gruppen som man tillhör. Men har man förlorat sin heder så kan den återvinnas inom gruppen genom att man bestraffar eller utesluter den här närstående då som har brutit mot gruppens normer. Så alltså, har man heder, ja, men då har man en högre ställning inom den här socialställningen i gruppen. Man får också en stolthet och en självaktning. Och att förlora sin stolthet och sin självaktning och sin ställning i gruppen, det är hårt. Det tar djupt.
Tack, Rimor. Där har vi ja, men förklara lite mer vad hederskultur kan vara i en frikyrklig miljö då. Och mycket handlar om renhetskulturen som finns i frikyrkan, har funnits i frikyrkan. Och jag tänkte på ett meddelande som du har fått, Karin, som beskriver lite grann om det, så får jag läsa upp det. Det är en tjej som då berättar, hon var på en evangelisationsresa, alltså en resa där man åker iväg till ett annat land för att berätta om sin tro när man är i övre tonåren. Och då skriver hon så här: jag var med på en evangelisationsresa i Italien. Det var 40 grader varmt. Vi var tvungna att ha långbyxor och svarta t-shirts för att inte förleda killarna. Killarna kunde glida runt i shorts. Jag var övertygad om att killar kunde typ attackera och inte kunde tygla sig. Här ser vi ju den världsbild som hon bibringas av, hur män och kvinnor är och hur man ska förhålla sig till det då. Sen berättar hon vidare: när jag träffade en kille, 21 år gammal, och vi hade sex innan vi gifte oss, så grät jag hela natten och han lovade att gifta sig med mig. Stefan Salomonsson, dåvarande ungdomspastor, hans bild av att jag nu skulle gifta mig i en smutsig fläckig bröllopsklänning fick jag så mycket ångest av. När vi väl gifte oss några år senare gick ju inte ångesten över. Ja, det räcker att läsa det. Det säger ganska mycket. Vill du berätta vad du... För det här är ju något som du också pratar om då, men ja, lite mer.
Ja, precis. Så vi kom ju in lite på hederskulturen. Och som sagt, många vill ju kalla det för någon slags renhetskultur. Mm. Det kan man absolut göra. Men det betyder ju inte att det blir en positiv bemärkelse på det, för den delen. Just det som hon skrev där om smutsig bröllopsklänning, det hade jag faktiskt helt glömt bort. Så det var en sån här, just det. Nu när hon skrev det så kom jag ihåg det. Att Stefan var ju otroligt duktig på att liksom måla upp bilder och liksom dra liknelser och sånt. Så det var ju bland annat det. Sen så nämnde jag det här med liksom grillad kyckling och solnedgång och äppelskrutt och tårta och sådär. Så att det var,
vadå? Ju... Solnedgång och grillad kyckling?
Ja, men det pratade vi om sist, just att hur man klädde sig. Att man ska inte se ut som en grillad kyckling utan som en solnedgång.
Jaha.
Ja, eller man ska vara som den här gazellen som hoppar. Eller, ja. Det fanns mycket fina, liksom, roliga beskrivningar. Men det man måste förstå är att även om det kan låta liksom som ett kul sätt att närma sig det här med sexualitet och sånt på, så kan det ju sätta ganska djupa spår också. Dels för att det är klart att man tyckte att män, killarna också skulle vara oskuld, men det var liksom, fokus låg ändå så på den kvinnliga renheten. Det fanns, jag kan inte komma ihåg ett enda exempel där man pratade om den manliga oskulden. Det är ju liksom olika.
De var inte äppelskruttar.
Nej, men de var ju inte det på samma sätt. Och sen så la man ju väldigt mycket ansvaret, precis som hon beskriver, att tjejerna var tvungna att klä sig på ett visst sätt därför att killarna kunde inte kontrollera sin sexualitet. Och när man då lägger ett sånt ansvar på barn, som sagt, jag flyttade ju dit som 10-åring och redan då förstod jag att oj, nej, men hur jag klär mig, hur jag är, hur jag beter mig, hur jag pratar med killar, det måste jag ansvara för, därför att de kan tända på mig, det kan hända saker. Och konsekvensen av det, när man hela tiden pratar om det som någon slags, men det är mitt ansvar, jag ska hålla på min oskuld, jag ska spara på mig, och aldrig någonsin pratar om samtycke. Man pratar aldrig någonsin om att det är aldrig ditt fel ifall du blir utsatt för någonting. Så blir det ju väldigt svårt att hantera som kvinna eller som ung tjej. Och om vi ska ta ett exempel som jag tror att många aldrig riktigt har reflekterat över. Som sagt, jag har ju berättat det att det var väldigt mycket fokus på liksom sex och samlevnad på alla ungdomsmöten. Så att var och vartannat möte så var det ju det. Och om man då tänker att en ung tonårstjej sitter där och vecka efter vecka får höra att hennes oskuld är det finaste hon har, att hon ska spara på sig. Och så har hon blivit utsatt för sexuella övergrepp. Hur tänker man då att den här unga tjejen ska reflektera? Hur ska hon känna inför den undervisningen som görs? Hur tänker du, Rigmor, på det?
Ja, att det är fruktansvärt, och att i den tystnadskultur som också brukar höra till såna här sammanhang, så har ju många gånger tystnad lagts på offret eller den som har varit utsatt. Och pojken eller flickan som är utsatt lägger tystnad på sig själv också, därför att det blir bara värre. Jag kommer ihåg den här konstnären Bäckström. Nej, men han är död nu, och han skrev sin självbiografi, och då berättade han om hur han blev utsatt för ett övergrepp när han kanske var i 8-10 års åldern. Det var bara en man som kom på moped och bara stannade och drog in den här pojken i skogen och förgrep sig på honom. Och när han gick hem sen, pojken, så tänkte han så här: det här kan jag inte berätta för någon, för då blir det ingenting kvar av mig. Alltså det var, jag tror att det, han uttrycker någonting som många känner som har varit utsatta för ett övergrepp, att det också blir värre att liksom behöva hantera det ihop med andra. Så man, många gånger så kan det vara ett sätt, en överlevnadsmekanism, att man först en period tiger, först är tyst. Men när man sen orkar börja prata, då är det precis som du beskrev inledningsvis, att då blir man på något sätt befriad. Då tar man fram det, då orkar man hantera den erfarenheten. Och också se hur man blev utsatt, att skulden låg på någon annan. Och när man är i det skedet, då har kanske den gärningsmannen eller gärningskvinnan för länge sedan glömt, eller hoppas att älska, glömma och förlåta, att det här inte ska komma tillbaka. Men det är nog så att det ska komma tillbaka, och att vi ska hantera vad vi har gjort mot varandra.
Jag tycker det du sa där, att finns ingenting kvar av mig, det beskriver ju jättebra egentligen hur jag tänker att man måste uppleva det.
Ja.
Därför att om allting, man måste förstå att för oss som tjejer som växte upp, så var liksom på något sätt hela målet var att man skulle gifta sig, man skulle skaffa barn, man skulle bli den här fina liksom hemmafrun, och det fanns liksom, det var det som var det finaste. Och liksom allting, vi var ju på något sätt, blev liksom curlade för att behålla vår oskuld, och sen så man skulle träffa första pojkvännen man träffade, liksom, den skulle man gifta sig med, och allting gick så fort och sådär. Och när då allting som man värdesätter, renheten, oskulden, när den inte finns kvar, då finns det ju ingenting kvar utav den. Och där tycker jag pratade lite om det förut, just det här, det finns något uttryck där man säger intent versus impact. Att jag förstår ju att Stefans och de andra ungdomsledarnas intention var att de ville liksom guida oss på något sätt på en väg som de tyckte att det här är det bästa för er. Men någonstans så måste man förstå att det är faktiskt, de som sitter och lyssnar kan uppfatta saker på helt olika sätt. Och när man i kyrkliga sammanhang ofta blundar för att det faktiskt finns problem även liksom bland medlemmar. Det kan till och med vara liksom en pappa som förgriper sig på sin dotter. Det är som att man tänker att nej, men vi är kristna och liksom här finns inte det här. Att man inte ens tänker tanken en enda gång att någon av de barnen som jag står och pratar till nu kanske har varit utsatta för saker.
Mm. Det är en väldigt, väldigt viktig reflektion. Jag tänkte också på det när du beskrev hederskultur, Rigmor. Och just att hederskultur handlar om att behålla heden. Och tappar man heden eller förlorar heden, så om det inte går att återupprätta den, så får man skjuter den som har då smutsat ner heden ifrån sig. Och jag tänker, det är ju sånt som faktiskt har förekommit inom frikyrkliga världen och livets ord också. När det gäller just de här bitarna, vad kan du berätta om det?
Alltså, på något sätt, konsekvenserna blev ju alltid värst för tjejerna, så är det. Och jag vet ju ett flertal personer där de i princip blev utkastade från skolan för att de hade haft sex. Och jag vet även att det fanns en hel del tjejer som blev gravida. Det fanns några stycken som blev gravida när de gick på gymnasiet. Och där löste man det så att man sa att det var liksom ett gemensamt beslut då mellan lärarna och föräldrarna och då den här tjejen som var gravid, att hon skulle ta ett sabbatsår för att det skulle vara det bästa för henne. Sen så jag kan väl känna att jag tror ju inte att de här tjejerna som det rörde, att de egentligen fick så mycket att säga till om, för att de sitter ju där tillsammans med lärare och föräldrar och ska liksom ta ett beslut. Och jag vet faktiskt att det var en tjej en årgång som hon blev gravid i slutet av trean, och hela klassen och även några lärare mörkade det. Så att liksom försökte skydda henne så att ingen skulle få reda på att hon var gravid, så att hon skulle kunna gå ut skolan och få sina gymnasiebetyg.
Mm. Ja, det säger ju ganska mycket. Jag tänker också på, vi har fått mejl från nu då vuxna, men barn då, som beskriver att föräldrarna skilde sig och då var de inte längre välkomna i församlingen. Jag tänker på ett mejl speciellt. Och där också när killen beskriver att alla vänner försvann ifrån familjen, och han försökte fråga föräldrarna vad tog de vägen, och de kunde inte förklara och ville inte berätta och så vidare. Och han skrev att än idag så har inte hans mamma liksom berättat om vad som egentligen hände. Så även sådana saker blir ju liksom någonting som smutsar ner heden, och då blir ju familjen, det blir ju församlingen, eller hur?
Gruppen är församlingen.
Ja, precis. Ja. Mm. Men i andra kulturer så kanske det är familjen handlar om mer. Här handlar det om...
Ja, men om vi då tänker att vi pratar om sammanhang där man säger att man värdesätter... Alltså familjen är det viktigaste, det är det man värdesätter mest, kärnfamiljen. Och man är uttalat emot abort. Och liksom, ja, men verkligen går på den väldigt konservativa linjen. Att då dessa församlingar, istället för att gå in och aktivt stötta, aktivt hjälpa till, så skuldbelägger man och så förskjuter man. Och i princip liksom tvingar de här ungdomarna att antingen lämna eller liksom gömma sig och skämmas, eller allra helst då kanske då be om någon slags offentlig ursäkt så att man kan få komma tillbaka och liksom, med lite grann komma tillbaka på nåder. Det rimmar väldigt illa med att man sen i nästa hand försöker liksom skuldbelägga unga kvinnor runt om i Sverige som väljer abort som ett alternativ till exempel.
Mm. Ja, alltså det här var jag inte riktigt klar över, att det var, jag kan verkligen se att det du beskriver är hederskultur. Och samtidigt har jag förstått att man i kristna församlingar inte vill identifiera sig som det. Och du nämnde istället renhetskultur. Ja, det känns ju oerhört gammeldags, måste jag säga.
Ja, men som i mitt fall så... Det räckte ju med att jag blev tillsammans med en kille som inte var kristen. Så långt sträckte sig den liksom hederskulturen, att det var inte okej. För då var jag liksom, då var jag avfällig.
Så nära i tiden. Jag visste faktiskt inte att det var så specifik och annorlunda så sträng kultur. Man tänkte ju mer att Livets ord verkade så vildsinta och uppsluppna, och det predikan och lovsång, och folk skulle kunna ramla och ligga på golvet och så. Och så parallellt till den kaotiska sidan så fanns den här benhårda kraven på er.
Ja, och speciellt att, för jag kan inte komma ihåg att Ulf någonsin pratade om sexualitet och sådana saker. Utan det var ju
dels Ulf,
var
det, då är det Ulf Ekman,
precis. Utan det var ju, dels så var det väl i för sig andre pastorn Robert Ek som var lite så här familjepastorn och brukar ta sådana saker. Men det var framförallt, så var det ju, dels var det regler på bibelskolan som fördes över på oss barn. Men sen så var det ju då framförallt ungdomspastorn Stefan Salmonsson, och även de ungdomsledarna som hade hand om oss barn. Så att liksom den här fokuset på sexualitet, fokuset på renhet, fokuset på att man får inte onanera, man får liksom inte känna någon sexuell längtan. Den var så otroligt benhård, det fanns verkligen inga utrymmen för att göra fel. Utan hade någon haft sex, då skulle man ju helst gå och bekänna det för liksom ungdomspastorn eller studierektorn och be om förlåtelse. Det räckte inte att man liksom, i sådana fall bad om förlåtelse privat inför Gud, utan det skulle göras antingen då mot en sån person, eller att man skulle gå fram på ett möte, stå där framme och få förbön och liksom visa upp för alla att jag har gjort det här och nu ber jag om förlåtelse.
Mm. Oj. Sen ska vi ju säga att det här är ju, men jag känner igen det här ifrån frikyrkligheten utanför Livets ord, så det här är ju ingenting som är enbart Livets ord.
Nej,
när jag vet,
den här
hederskulturen, nej, precis, diskuteras, så var det ju inom hela frikyrkan. Så att det du beskriver känner jag igen ifrån flera olika sammanhang när man har hört berättelser, och jag har vänner som har berättat om hur de fick bekänna om sina liksom sex de hade haft, och man skulle gärna höra detaljer och så vidare för att bli fri ifrån det och allt vad det var. Så att det där finns, har ju funnits, och det kanske har blivit bättre idag, men det finns fortfarande väldigt många människor som bär på sår och svårigheter efter.
Ja, och sen i mitt fall så var det ju även, det var inte bara inom församlingen, utan det var ju även i kristna skolan. Jag började 88 när jag var 10 år gammal, så att jag var ju med väldigt tidigt Livets ord liksom. Men som sagt, det spelade liksom, det spann ju över även där. Och att någon blir avstängd från en skola i Sverige för att man har haft sex.
Ja, det
strider ju mot liksom skollagen.
Det låter så otroligt avlägset att det skulle kunna ske i Sverige.
Och det jag kände också när den här hederskultursdebatten drog igång förra hösten, det var alltså en, jag tror att det är Erik Lundström som skrev en masteruppsats om hederskultur i frikyrkan. Och då hade han gjort en, han hade inte gjort någon sån här djupintervjuer med 5 stycken urvalda personer från lite olika sammanhang. Jag tror att det var någon som var från Livets ord, men det var liksom ganska blandat. Och alla de här var ju egentligen ganska mycket yngre än vad jag är. Och det blev ganska hetsk debatt, framförallt tidningen Dagen, där den här Erik skrev ett debattinlägg, och så var det många kristna pastorer, bland annat Pienzo som är pastor i Philadelphia kyrkan, Pingstkyrkan, och sen var även Joakim Lundqvist som då var huvudpastor på Livets ord. De var ganska aktiva i liksom debatten där. Och
vad var deras uppfattning?
Deras uppfattning var ju väldigt mycket att de gick väldigt hårt åt Erik som hade skrivit masteruppsatsen. Dels med liksom hans definition av hederskultur, för det har liksom, de tyckte att det var liksom, hederskultur, det är ju hedersmord. Så dels det. Och sen så tyckte de väl då att urvalet inte var tillräckligt, att det kan liksom inte representera hela frikyrkan. Men som sagt, han gjorde djupintervjuer, och då gör man inte så himla många, utan då gör man ju ett fåtal och ganska djupgående intervjuer. Och sen så tyckte de att då det här var liksom ingenting som de kände igen, det var inte representativt. Och jag tror att, jag vet att Niklas Pienzo skrev liksom att han kände till ett fåtal liknande fall, men då hade det handlat om dysfunktionella familjer med underliggande psykisk ohälsa. Så det var väldigt lite fokus på att faktiskt prata om problemet som sådant.
Problemet är ju förkunnelsen och strängheten och konsekvenserna.
Precis.
Som tydligen jag var faktiskt inte klar över att det fanns kvar. Jag vet att mina föräldrars generation, de var ju födda på 1920-talet. Då gällde verkligen de här stränga reglerna. Mm. Men att det, nu pratar vi om 1980-tal.
Mm. Och det som jag nästan blev mest upprörd över, det var faktiskt Joakim Lundqvist som skrev ingenting knappt om de här som hade blivit utsatta, liksom, som hade upplevt saker. Det var även någon kvinna som skrev under en pseudonym, en av många, och berättade om sin upplevelse. Och han i princip liksom benämnde inte ens det.
Avstånd från det.
Ja, men det han gjorde däremot var att det här utrymmet som han då fick att komma med en replik, merparten av det utrymmet ägnade han åt att nästan försvara att kristna måste kunna få prata om den här fina och konservativa synen på äktenskap. Liksom att sex innanför äktenskapet och att man liksom, det är en evig trohet och så vidare. Så att det blev nästan som liksom någon slags så här, propagera för deras synsätt.
Alltså det där är en härskartaktik kan man säga. Det kallas ju distraktion. Mm. Att man flyttar fokus. Man förskjuter fokus från det frågan gällde. Mm. Och så tar man utrymme till att prata om någonting annat.
Mm. Jo men precis. För att det jag tycker är att det handlar inte bara om sexualitet. Man kan inte liksom snäva in det till att nej, men det handlar om huruvida folk vill ha sex eller inte för äktenskapet. Utan det här renhetskulturen eller hederskulturen eller skamkulturen eller vad man nu vill kalla det för, den är så mycket större än så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det kanske var, du nämnde två ledande män inom frikyrkan då som pratade om det. Det kanske är så att det är du och Emma och jag som kan prata om det som själva är kvinnor och som har varit flickor och som kan, att det är bara vi som måste höja rösten och berätta inifrån våra erfarenheter. Mm. Det är fint att du har tagit upp det.
Mm. Ja. Jätteviktigt ämne, verkligen. Ett annat perspektiv som jag tänkte att, men jag tänker, du tog upp det alldeles nyss här, att du gick i skolan och fick det även där. Och det är ju lite ändå unikt, för jag menar, de flesta har ju växt upp i en församling, men man kanske ändå har gått i en kommunalskola och så vidare. Och då kommer vi in på det här med, återigen, med barnperspektivet.
Mm.
Att du växte upp i Livets ord, att du har med dig det från liksom som barn, de här värderingarna och det som präglade dig. Och vi har ju varit inne på det massor av gånger, Ingmar, och kommer ju komma igen, in på det igen och igen och igen, med tanke på hur viktigt det är att barn uppfattar saker olika och hur barn bibringas en världsbild och så vidare. Vad har du fått för reaktioner, tänker jag, på utifrån det perspektivet? Eller har du fått några reflektioner utifrån det?
Jo, men det är ganska många som har som pratat om just det. Jag pratade till exempel med en av medarbetarna på dagen häromdagen som sa, vi växte faktiskt upp i samma klass i några år, som sa det att det var många saker som hon reagerade på nu när hon är vuxen och är mamma och kände att oj, men det här hade inte varit okej nu när jag är mamma och liksom, om det här hade hänt mina barn. Sen var det en tjej som skrev i en Facebookgrupp för folk som dekonstruerar sin tro om hon är ungefär 70 år och berättade att när hon var 10 år så var hon på något läger där den här kvinnliga barnpastorn hade liksom illustrerat ett vägskäl där ena vägen gick till himlen och där var allting vackert och såg liksom underbart ut och andra vägen gick till helvetet och det var liksom, såg ju hemskt och farligt och läskigt ut. Och sen så hade hon i princip då sagt till de här 10-åriga barnen att vilken väg väljer ni? Och
jag blev stum, känner jag.
Ja, ja, precis. Men just det, och jag har ju berättat om det också, just det, att när jag kom då som väldigt oskuldsfull 10-åring, jag minns att det enda jag egentligen var rädd för innan vi flyttade till Livets Ord, det var, det fanns någon full Erik, hette han, kallas han för, som några barn brukar prata om att han, och jag var så rädd för att han skulle ta min trehjuling, så här sparkcykel när jag var liten. Så det var liksom så här, ja, men jag var lite rädd för full Erik liksom. Men annars så hade inte jag några direkta rädslor. Och för mig, den guden som jag hade fått liksom lära mig i söndagsskolan och så, det var ju den här kärleksfulla guden som älskar alla barnen. Men när jag hamnade på Livets Ord så blev det så tydligt att jag bär ansvar för andra människor. Jag har ett ansvar liksom för min andra sexualitet. Jag måste be om förlåtelse för att alla människor är syndiga, även jag. Jag kan till och med ha demoner i mig. Och det är ju det är liksom, när man är 10 år gammal så, jag vet inte riktigt, när jag ser tillbaka, vad var det jag skulle be om förlåtelse för? Jo, men absolut, jag snattade lite när jag var liten för att jag hade en kompis som gjorde det. Och jag minns att det var innan vi flyttade till Livets Ord. Jag minns att jag hade så dåligt samvete så jag gick tillbaka dit och så här, gav dem pengar och sa förlåt. Och de tyckte att nej, men det behöver du inte göra. Liksom. Mm. Men så att, visst, det kanske fanns några så här små saker att be om förlåtelse för. Men att jag inte skulle komma till himlen för att jag någon gång har tagit en chokladkaka på Ica. En sån gud existerade inte för mig. Men den guden blev så verklig. Mm. Den här dömande guden.
Mm. Men jag tänker, du var inne på det här med demoner. För det var ju någonting som vi pratade om sist. Eller inte sist, men när du beskrev i något av de här programmen. Om det var första eller andra. Om hur du som 10, 11, 12-åring gick i skolan. Och hade samma korridor som då bibelskolan. Så att du hörde de här mötena när de skulle driva ut demoner i varandra och de skulle spy hinkar och så vidare.
Mm. Och då, spyhinkar.
Ja, spyhinkar. Precis. Ja,
och det var 88-89 när jag var 10-11 år.
Något sånt där. Och vi fick faktiskt ett mejl från en kille som beskrev just det här att han blev utsatt för det här som 12-åring. Att han hade en upprorsande som det hette och hur han då blev, de skulle driva ut den här och skrek och höll på med honom. Så att det är intressant bara att få bekräftande berättelse, tänker jag. Det är inte en eller två, utan det kommer flera stycken. Jag kan läsa en också, för jag tänker på din skola också.
Mm. Jag tror att den som mejlade där, han är ju ganska väldigt mycket yngre än mig. Så det här är ju inte 80-90-tal, utan det här är ganska långt senare.
Det här är långt 2000-tal. En bit in, tror jag till och med. Ja, precis. Nej, men han skriver så här, när jag gick i fyran och kom till skolan,
och då är det Livets Ords kristna skola.
Precis, ja. Så står en lärare utanför och berättade att det kommit demoner till skolan för att göra illa oss. I en klass dagen innan så hade en ung elev blivit sparkad i ryggen av en demon vid morgonbön. Därför hade vår lärare smörjt in alla dörrkarmar med olja sedan 04.00 på morgonen. Vi gick sedan in i klassrummet för att be och driva ut demonerna. 11-åriga jag var livrädd. Och jag tänkte, det här låter ju helt
Ja, men alltså till och med jag blir chockad och förvånad.
Och jag med, som har växt upp i det. Ja. Eller inte växt upp, men som har levt i det. Men och då tänker jag på det här med som man som barn, hur man... vi har pratat om det flera gånger, Rigmor, men jag skulle gärna vilja att du berättar igen det här med hur kan man... Alltså ett barns världsbild blir ju den man har omkring sig. Jag menar, man kan ju tänka, vadå, demoner? Hur kan man tro på det här i sagor och dumt och idiotiskt och så vidare? Men hur blir det för ett barn?
Ja, det är det vi inte vet. Därför att det man beskriver här, det är ju osynliga saker. Saker som varken syns eller hörs eller kan mätas, men ändå finns de, påstås det av de vuxna här då. Min vän Marianne Arne frågade mig på mejlen faktiskt, vad är det du menar att jag och Kalle då, min man lika så, inte fattar, att vi inte fattar när det gäller personer som har växt upp i en sån här troslära, i det här fallet inom frikyrkan. För jag har sagt det, ni förstår det ändå inte. Och det är väldigt vanligt att personer säger till mig när vi har pratat om religiöst trauma och så vidare. Ja, men det där kan jag förstå, och det är inget konstigt. Jag känner också att jag kan tänka att det finns en högre makt och så vidare. Men det är någonting helt annat än att ha varit präglad som barn av en världsbild som de vuxna runt omkring har. Och om man får det i sitt hem, får det i sin församling, i kyrkan, men dessutom får samma bild i skolan, så är man faktiskt nästan in... Ja, då är det det. Och då får man liksom på köpet, så att säga, en rädsla eller en negativ bild av omvärlden. Och att växa upp med den här osynliga världen som är så tydlig och som är så präglande och som också har ett medför regler. Alltså den Gud som vi har pratat om här ikväll, han är för mig som en stalker i himlen som håller koll på allting.
Jag skulle precis säga det. Det var någon kille som... Jo, Niklas Erlingmark heter han. Om ni googlar på honom, han har gjort ett fantastiskt... Han skulle vara med i de här sommarpratarna för flera år sedan. Och så kom de inte riktigt överens. Så att han gjorde så att han spelade in hela sitt sommartal på en egen och la ut det. Det är så fantastiskt. Han är så bra på att berätta. Det är så fantastiskt roligt. Och man skrattar och gråter och allt möjligt samtidigt.
Vad berättar han om?
Ja, men han... tog till exempel upp det här att Gud vet hur många hårstrån du har. Och när man tänker på det här liksom nu i efterhand, så är det så här, jag menar, så på riktigt, det finns ganska många miljarder människor i världen. Ska Gud sitta och hålla koll på exakt hur många hårstrån du än har? Men sen så duschar du, eller så borstar du håret och så drömlar du av några, men det har han koll på. Just det blir någon slags peeping Tom, liksom, att han sitter där uppe med en kikare och ser allting du gör. Och det var så vi kände. Mm. Att det hela tiden fanns någon som såg, han såg liksom våra hårstrån, han såg våra innersta tankar. Om vi tänkte något syndigt eller liksom hemskt, så om vi liksom ens tänkte en svordom till exempel, så hörde han ju det. Mm. Så att allting man gjorde, varenda sekund, så var man övervakad. Mm. Och jag minns att min syster ursäkta mig att jag säger det, men hon berättade för mig för en massa år sedan att hon under sin uppväxt, hon har brottat så mycket med skuld och skam. Hon har liksom känt att det är liksom fel på henne. Hon behöver ju ändra på saker. Hon är liksom aldrig tillräckligt bra. Och jag gick under en period, ett års tid ungefär, så gick jag på Al-Anon-möten, vilket är anhörighetsmöten som är motsvarigheten till AA-möten. Mm. Och då var det en kille en gång som var där, som han var så kallat vuxet barn, så att han var alltså barn till alkoholister. Och han var själv missbrukare men nykter, så han brukade egentligen gå på AA-möten, men han hade kommit på det här Al-Anon-mötet den gången. Och han satt där och han såg otroligt sliten ut. Han var kanske bara 35 år, men det syntes att han hade levt ett väldigt härjat liv. Han hade tatueringar och piercingar och sånt där. Och för mig så var ju inte det här bilden av en person som var andlig. Liksom. Jag skulle aldrig kunna se honom gå in på ett möte på Livets Ord och sitta där. Och så berättade han, för det, man pratar väldigt mycket om, man bygger ju väldigt mycket de här 12 stegen på en högre makt. Och sen är det upp till var och en att definiera om det är någon slags ödet eller en gud eller om det är ens inre röst eller vad det nu är för någonting. Men han sa det att det var först när han kom till de här rummen, det är ett uttryck som man ofta säger, men när han kom till de här mötena och fick liksom lära sig ett nytt synsätt och liksom då hitta den här högre makten, att när han kom dit, då försvann all hans skuld och skam som han har känt hela livet. Och det bara, och då kom jag ihåg det som min syster hade berättat. Just exakt samma uttryck, men det hon sa var att hon kände sån skuld och skam. Att det lades på henne i tio. Hon kom in, hon var ju bara 4 år gammal när vi flyttade dit. Så hon har ju gått allt ifrån Löfteslandet som var förskolan och sen har hon gått kristna skolan och kristna gymnasiet. Så hon har verkligen gått hela vägen. Och är jättefin tjej liksom. Men hon har brottats med den här skulden och skammen. Medan han sitter och säger att när han mötte sin högre makt, då försvann den. Mm. Och det tycker jag är så tydligt på hur snedvridet det här blir. När man skapar en religion som handlar så mycket om krav. Det handlar så mycket om så här ska du leva, så här ska du göra. Och det finns inga utrymmen för att göra misstag. Och den högre makten, den guden som jag har någon form av tro på idag, det är inte någon som lägger på mig skuld och skam. Det är någon som finns där och tröstar mig och peppar mig. Och sen kan jag bli arg och be honom dra åt helvete någon gång. Men det är liksom inte någon, det är inte någon som kommer där med pekpinnar. Utan det är någon som kommer och stöttar mig. Sen om det är, om den existerar eller inte, det vet jag inte. Men det är en trygghet för mig i alla fall.
Mm. Det här som är svårt att förstå för den som inte har din erfarenhet, och som jag har ju inte haft det problematiskt alls på det sättet i min, men jag känner den frikyrkliga världen. Det är också att man pratar till barnen som till de vuxna, och då finns det här begreppet med omvändelse, att man ska låta det gamla jaget dö och så ska det komma liksom ett nytt jag med, som är befriat eller frälst eller ge upplyst, och att man lägger av synden och skulden och nu blir jag någon annan. Det här är ju obegripligt för ett barn som inte ens har blivit en färdig människa. Mm. Hur ska man kunna omvändas och bli frälst när man är redan en nyskapad varelse?
Så det... Ja, och i vårat fall så räckte det ju inte med att man blev frälst liksom en gång, utan sen skulle man ju på möte efter möte efter möte, så skulle man gå fram för förbön och för liksom att man skulle göra upp med saker inför Gud. Så att det var ju som att man hela tiden skulle ha saker, det var ju som att man verkligen satt och började leta i, okej, men vad kan jag be om förlåtelse för? Man kan kanske be om förlåtelse för det jag inte vet att jag har gjort fel. Mm.
Men det där känner jag igen från Knutby jätteväl. Det där letandet efter fel och att man alltid... Det var ju sådana som till och med hittade på saker till slut bara för att det var lättare att säga att man hade synder än att sitta och inte veta vad man skulle säga, ja, när någon frågade den.
Precis.
Så att,
Sen en sak som jag också tycker, för just det här med demoner, det är ju extremt konstigt. Alltså det, jag tror att nästan alla som lyssnar på sånt här fattar, även om man inte håller med om saker som jag eller vi sitter och pratar om, så förstår man att det kanske inte är lämpligt för kyrkor att prata om demoner när unga barn hör det.
Och djävulen.
Ja,
det är ju...
precis. Ja. Men jag menar, i mitt fall, jag har ju berättat om det. Alltså, för mig så, jag har ju fortfarande kvar någon form av rädsla för demoner. Jag kan ju inte titta. Alltså, minns att min sambo satte på någon sån här paranormal activity för något tag sedan när jag kom hem.
Vad sa du? Paranormal?
Paranormal activity, ja. Det är någon så här jätteläskig... där handlar om andemakten.
Någon film eller?
Ja, precis. Mm. Ja, och jag, när jag fattat att det var den han hade satt på, jag var liksom tvungen att snabbt gå in i badrummet och försöka inte höra liksom. Mm. För jag kände att alltså, på en gång så det sitter så djupt i mig. Mm. Men den rädslan för min del liksom, att jag blev till och med rädd för mina egna ögon, för att jag hade gröna ögon. Mm. Den rädslan som jag har haft och har känt, liksom den på riktigt skräcken för demoner, den är ju faktiskt egentligen ingenting jämfört med att växa upp och bli rädd för sin omvärld, för världen utanför, och till och med bli rädd för sig själv. Mm. Jag brukar beskriva det lite som att min rädsla, speciellt då eftersom att jag blev ju mer eller mindre exkluderad från Livets Ord, jag har alltid varit jätterädd för att tappa kontrollen över mig själv. Jag har till exempel, jag har druckit mig full en enda gång, och det var när min mamma var döende i cancer. Och då var jag hemma och försökte hälla i mig saker, och så blev jag jättefull och kräktes och ja, sådär. Bara fick en blackout. Men annars, jag dricker alkohol ibland, men jag har aldrig någonsin blivit full. Därför att det finns en spärr inom mig att jag kan inte tappa kontrollen över mig själv.
Vad skulle hända då?
Ja, men jag ser framför mig, vet inte vad det kallas för, men när de här amishbarnen får liksom det här frimånaden, när de får åka iväg och så får de prova precis allt, och sen så de har sex och de testar droger och de gör allt möjligt liksom. Det sitter på något sätt rotat i mig att det är det som kan hända, att man liksom bara släpper alla hämningar och så gör man precis allt. Mm-hmm. Och samtidigt är det så här, när man tittar på folk då, okristna människor runt om i världen. Det är inte så att alla håller på att ha sex överallt, eller att alla springer runt och våldtar folk, eller att alla super sig fulla eller knarkar. Liksom. Någonstans är det så här, man som ungdom när man växer upp så ska man ju på något sätt med hjälp av föräldrarna, familjen och hjälp av skolan och liksom på något sätt nätverket runt omkring, så ska man ju lära sig att liksom ta egna beslut, lära sig att hitta sina egna liksom gränser och sätta sina egna moraliska värderingar. Och man gör ju det bland annat genom att folk kanske gör någonting fel. Folk kanske har sin första fylla när de är 17 år gamla eller 13 år gamla. Liksom. Men det måste finnas utrymme för det. Och i den församlingen som jag växte upp i, som liknar väldigt många andra församlingar i Sverige, för det är otroligt, alltså Livets Ord har verkligen påverkat hela frikyrkan i Sverige.
Ja. Det där är viktigt. Det är därför vi också lägger rätt så mycket tid på just trosrörelsen Livets Ord som kom till Sverige från USA, importerades från amerikanska kontinenten, att den har påverkat frikyrkligheten i så hög grad. Ja. Inte Svenska kyrkan tror jag på samma sätt, men frikyrkligheten. Så att det har liksom infiltrerats de här tankegångarna. Mm. Och när du beskriver det här som mina, men som Marianne och Kalle undrar, vad är det vi inte kan fatta, så är det ger uttryck för när du nu som vuxen fortfarande kan känna igen rädslan du hade för demoner som du fick lära dig om. Mm. Då tänker jag att vi pratar ju om genetik, generna, ja, men vad är arvsanlag inom oss och så. Men vi pratar också på läkarsidan och om någonting som vi kallar epigenetik. Och det är att de anlag, den konstitution vi har, påverkas också av uppväxt miljön där man anpassar sig till det sociala sammanhang som råkar bli ens livsväg tidigt i livet. Så att det formar en för på ett bestående sätt delvis. Det kallar vi epigenetik då. Och då känner jag, Karin, att din berättelse beskriver lite grann att i vanligt språk kanske man kallar det prägling då, men att det går så djupt att vi som känner den och som är mer eller mindre påverkade. Men det är också så att hjärnan, sinnet, tänkandet, känslolivet utvecklas så olika på olika ungar. Så när vi är små så kan det som du beskrev, din vän hade goda erfarenheter av skolan och det. Och syskon i samma familj, skolkamrater i samma klass kan uppleva och ta vid sig på olika sätt.
Mm. Mm.
Och det är därför vi ska vara så försiktiga med ungarna, med barnen.
Men jag tänker som sagt, som du sa där med att livets ord har ju verkligen påverkat. Och det var ju egentligen när jag lyssnade på ert samtal som ni hade med Joel Halldorf. Nu vet inte jag länge sedan det var, för att jag har ju lyssnat kapp.
Ja, det måste nog vara ett år sedan minst.
Är det så länge sedan?
Ja.
Nej, inte riktigt tror jag. Jag tror var, nej, men jag tror det var efter jul, för jag kommer ihåg att jag hämtade honom på... Ja. Mm.
Ja. Nej, men alltså, och det jag kände var att, för då pratade ni lite grann om liksom, vad som har influerat Knutby.
Mm.
Och mycket av det som Joel då sa, att nej, men det där, liksom, det där hände på 90-talet i frikyrkan. Så känner jag så här, fast nej, men vi ska ju gå 10 år tillbaka. För det, var, det hände ju på livets ord.
Mm.
Till exempel, jag vet att i Karisma, Adenfors heter han.
Ja, Thomas Adenfors.
Han har ju tydligen sagt att, vet ni hur man uttalar demokrati? Demonkrati.
Mm. Då ska vi säga Thomas Adenfors var pastor i Karisma Center, som är en församling som inte finns längre idag.
Utan precis.
Som hade ekonomiska och tokerier för sig, kan man väl säga. Milt ut.
Men det är ju, precis, men det är ju inte han som har myntat demokrati.
Utan?
Det är ju Ulf Ekman som det kommer ifrån.
Mm. Mm.
Och när man tittar på deras historia, när man tittar på deras historia, Karisma, så är det ju otroligt tydligt att princip nästan allting som hände där kommer från livets ord. Mm. Förutom det här med ekonomiska biten, för då, där har ju livets ord skött det på ett kanske annat sätt då. Så därför så tycker jag att det är viktigt att även fast nu livets ord är en helt annan församling idag än vad det var när jag växte upp, så måste vi fortfarande gå tillbaka och titta på vad var det som hände där.
Mm.
Därför att det har satt så djupa spår, och det är så många som har hört av sig som har sagt att jag är inte uppvuxen på livets ord, men vi var där på konferenser, jag gick bibelskolan ett år, eller det brukade komma folk från livets ord och predika och så att det där finns med.
Oh ja.
Och när vi vill bara säga det, för att du berättade en intressant sak för mig, Rigmor, att när ni hade det här samtalet med Halldorf, Joel Halldorf, så ville han ju, så hade han ju uttryckligen sagt att han kommer inte prata om livets ord.
Nej, han vill inte prata om livets ord och Ulf Ekman, därför att han var nära vän till en person i familjen.
Och jag skulle faktiskt säga, alltså, när jag hörde det, jag blev på riktigt arg och ledsen och besviken. Därför att här har vi en person som faktiskt har en röst i kristna sammanhang. Han blev ju faktiskt utsedd till årets opinionsbildare av tidningen Dagen bara för någon dag sedan. Den kristna tidningen Dagen. Och han har alla, alltså han vet saker som har för sig gått, men han väljer att inte berätta det. Och ska jag och andra med mig sitta och liksom fläka ut hela vårat personliga liv, liksom privatliv, för att försöka få folk att förstå vad som har hänt. Och han känner att nej, men jag vill inte prata om det här, därför att jag har personliga relationer som jag kan skada. Jag menar, jag har jättemycket att förlora. Jag har liksom också personliga liksom familjerelationer eller privata liksom vänskapsrelationer att förlora. Så att jag tycker faktiskt att vill du göra skäl för din titel som opinionsbildare, då är det faktiskt dags att även börja prata om de jobbiga sakerna.
Slänger ut den frågan till
en utmaning.
Tiden har sprungit alldeles väldigt, så vi behöver sluta nu. Har du något klokt avslut, Rigmor?
Nej, vi tackar dig. Vi tackar dig, och vi låter allting vara öppet.
Ja.
Det är att prata om barndomssjälen i en så svår miljö som livets ord har varit för dig. Det är som att titta in och öppna ett sår. Och vi ser in i det som är sårat. Och din berättelse har gjort att andra också har kunnat berätta och dela och känna igen sig. Och vad var det du sa? Det som är tystad kan aldrig läka, eller hur var det du sa?
An untold story never heals.
An untold story never heals. Yes. Kan vi inte låta det vara Karins slutord?
Det låter väldigt bra. Tack så mycket.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.